Välkomna hit för HR-nytt-podden. Idag ska vi få träffa kommunikationsexperten och retorikexperten Elaine Eksvärd. Utöver att hon har lärt oss alla om kommunikation och retorik i tv-sofforna på morgnarna, delat med sig av kunskap och tips, så har hon också skrivit flera uppskattade böcker, blivit utsedd till årets talare. Och jag vet att hon också håller väldigt uppskattade föreläsningar och utbildningar. Men vet ni vad? Jag vet också att hon är inte så bekväm med att jag skryter om henne på det här sättet. En mer ödmjuk person får man leta efter. Dessutom beskriver hon sig snarare som en introvert nörd än vad man kanske kan tro. Själv upptäckte jag Elaine för ett tag sedan, eller ganska lång tid sedan, när jag skulle hålla en presentation, en stor presentation. Eller, ja, stor och stor. Presentationen i sig, den var inte så stor. Men klumpen i magen som den presentationen genererade, den blev liksom större och större och större vart efter det närmade sig presentationsdags. Jag ville liksom inte gå dit. Jag ville sjukanmäla mig, inte dyka upp. Men så kom det en person och tipsade mig om boken Snacka snyggt som Elaine Eksvärd har skrivit. Så himla tacksam för att jag läste den. För jag läste den med överstrykningspenna och tog till mig av allt hon skrev. Det gör jag än idag när jag ska prata inför folk. Till exempel som nu inför er. Då blir man lite pirrig i magen. Så hon har massor med bra saker att dela med sig av. Men jag tänker, innan vi välkomnar henne på scen så skulle jag vilja göra ett experiment. Och nu kliver jag fram lite här för att vilja vara med er. Jag vill göra ett experiment där vi välkomnar henne med kärlek, energi och uppskattning, precis som hon förtjänar. Är ni med mig på att göra ett experiment? Några nickar. Är ni med där bak också? Bra. Okej, då tänker jag mig så här. Vi låtsas att vi har varit på den absolut bästa konsert vi någonsin har varit på. Oavsett vilken er favoritartist är, om det är Carola, Arvingarna eller något lite rockigt, så väljer ni. Ni förstår ju att det här rockiga, det var inte jag. Men välj en favoritartist. Och så ska vi nu förbereda oss för att ropa in ett extra nummer. Så det jag tänker mig är att vi ställer oss upp. Och vad gör man när man vill ha ett extra nummer? Vi kommer behöva tjoa, kimma, busvissla. Vi kommer behöva ge stora applåder och hög grad av energi till Elaine. Och jag kan säga så här. Om vi gör det lite halvdant, då blir det inte så bra effekt. Men om alla gör det, då kommer vi lyfta taket på den här mässan. Är ni redo? Har ni lust att bjuda på er själva? Bra. Så när jag säger varmt välkomna Elaine Eksvärd, Då flyger det. Är ni beredda? Okej. Varmt välkomna Elaine Eksvärd!
Tack! Tack så mycket.
Underbart.
Åh, vad jobbigt. Alltså, där är jag satt och djupandades. Alltså, är det några som är introverta här?
Ja. Det är några där bak som var introverta.
Skjut mig. Men tack snälla för kärleken. Jag uppskattar den.
Känns det inte ändå som ganska härlig energi?
Jo. Det är bara när det är fokus på mig som tar lite energi. Men jag blir tacksam för... Jag fick faktiskt en feedback från en medarbetare som jag gav komplimanger till henne inför alla andra. Och hon sa att jag uppskattar dina komplimanger, men jag uppskattar inte pedestalen. Du får gärna göra det. Så det är svårt att vara introvert ibland.
Det är svårt att vara introvert. Och det finns fler som försöker tjoa och kimma här. Jag vet att det finns
det
lite olika.
Det är
extroverta som kastar bollar eller något sånt
där. Ja, det är de som inte kan nysa utan att det kommer tjo!
Ja.
Eller jag. Det är liksom... Förlåt, du kanske är extrovert.
Nej, du är introvert.
Nej, jag är introvert också. Ah. Eller jag är en sån här ambivert som det kallas.
Ah.
Så att jag kan gå in och ur lite. Men jag hämtar ju energi när jag är för mig själv. Och det finns inget som jag tycker är så jobbigt som när alla ställer sig upp och ska sjunga när jag fyller år. Det är min värsta.
Ah.
Den tycker jag är värst.
Ja, den är jobbig. Då ska man väcka lite på huvudet under tid. Jag vet aldrig vad man ska göra.
Nej, det är ju det. Man vet inte vad man ska ta vägen, tror jag.
Nej.
Okej, nog om det nu, Elaine. Mm. Vad roligt att få träffa dig eftersom jag nu har dig på en piedestal.
Ja.
Nej, skämt åsido, du är en jättehärlig person. Men du har faktiskt delat med dig av otroligt mycket bra kunskap och värdefulla tips.
Mm.
Och då tänker jag att jag misstänker att jag inte är ensam här i rummet som tycker att det är lite jobbigt att prata inför folk ibland.
Just det.
Vad är det som gör att det är så? Varför känner man ett sånt motstånd, tror du?
Men jag tror att majoriteten av befolkningen blandar ihop att prata inför folk att det är fokus på en själv. Men nu råkar jag vara introvert och autistisk, vilket gör att jag är inte allmänbildad utan jag är särbildad. Så när jag pratar om retorik och då får jag ett helt annat självförtroende. Eller inte självförtroende, sakförtroende. För jag är ju inte här för att här kommer Elaine, utan här kommer retorik. Så det man behöver tänka på när man pratar inför folk, det är inte att man tar fokus, utan att man ger fokus till saken man pratar om. Det blir mitt autistiska tips.
Jättebra tips.
Ja, för neurotypiska blandar väldigt ofta ihop det, sak och person. Så många säger, men gud, du har så himla bra självförtroende. Då säger jag, nej, det har jag inte, men däremot har jag väldigt bra sakförtroende i retorik. Så
att kunna vad man ska prata om kanske är det absolut viktigaste då?
Jag tror att de flesta vet vad de ska prata om, men det som gör en nervös, det är den här fusklappen om man inte har pluggat till provet. Lika nervös kan PowerPoint eller ett manus göra en. Alltså, lita på att du har den kunskapen.
Just det.
Och sen kan man bli också nervös att man inte har sån här lång chief executive universe, ni vet. Strunt i det. Alla har någonting att bidra till. Bidra med.
Ja, men det är faktiskt jättebra.
Mm.
Och jag tror att jag läste det då i din bok. Att, förutom att jag skulle haft en röd kavaj, det kommer jag ihåg som ett bra tips också. Men att faktiskt slänga iväg de där fusklapparna, lita på att jag kan det. Och sen inte vara så noga med att jag ska säga exakt så som jag hade tänkt att säga. För det går inte, då blir jag mer fokuserad på vad jag ska säga än liksom innehållet i det jag ska säga.
Ja, inte bara det. Tonen blir skriftspråklig. Mm. Och man känner att det här är inte ett möte, utan det är ett tal. Men det blir som en ljudlös karaokeuppvisning när man liksom läser PowerPoint innantill. Så att det är AI all ära. Jag tycker att AI är bra på sina håll. Men jag tror inte att de kan skriva någonting autentiskt. Det kan bara komma från varandra individ.
Ja. Så om man skulle sitta här i publiken så kanske man är någon som ska hålla en presentation om ett par veckor. Det är därför man har kommit hit.
Ja.
Har du några ytterligare sådana där bra tips att hänga upp det
för på? Att hålla presentationer?
Mm.
Dels så kan det vara bra att man döper om saker till någonting som sammanhanget tjänar på. Så informationsmöte är inte så bra att någonting heter. För då kan man föreställa sig att man står i en bokaffär och så ska man köpa en bok. Hade du köpt en bok där det står information på? Nej. Det är lite intensivt och därför ska man gärna rubricera det till någonting som får sammanhanget att förstå, okej, det här är för mig. Då väcker man nyfikenhet. Och sen så att man skapar allianser under presentationen. Att man kanske säger det att, ja men Lisa, du hade ju den här erfarenheten, kan du berätta mer om det? Då blir det mer som ett samtal istället för en presentation. Så att alliansmetoden är också bra.
Allians, den ska jag ta med mig faktiskt och jobba mer med. Det blir mycket roligare.
Att man förbereder personer på det.
Aha, det måste man göra också.
Ja, men innan, jag tyckte det du gjorde var så bra. Kan du nämna det lite 5 minuter under min presentation? För det skulle verkligen passa.
Mm. Ja, annars finns ju risken att man pekar på någon som har zoomat ut eller är extra introvert och tycker det här är fruktansvärt jobbigt.
Ja,
det blir ju fint.
Det får man inte säga. Du har inte sagt någonting. Säg något.
Nej, du där
nej.
Bak.
Ja, den är hemsk.
Okej, den är hemsk. Men du pratar ju också mycket om kommunikationskraft, har jag läst på.
Mm.
Vad handlar kommunikationskraft om?
Kommunikationskraft handlar om att man ska förstå makten och kraften i ordet. Att det ligger ett ansvar i det. Det du säger kan ge och ta energi. Jag tror säkert att ni kan känna igen det om man har träffat någon kompis så man bara, okej, jag gör det så jag får det gjort. Och så undrar man, varför gjorde jag det här? Så är man helt dränerad. Hur många har träffat sådana människor någon gång? Ja. Och jag tycker att man borde tänka på energi som ett kapital som man behöver ha, ett sparkapital. Energikapitalet. Och fråga sig själv, har jag råd att träffa den här kompisen? Men, och visst, det är ju kostsamt. Eller blir en sämre mamma, sämre partner och så vidare.
Eller om jag säger till någon att gud vad du är duktig, mot att säga du är kompetent. Det är ganska stor skillnad, eller hur?
Mm.
Så jag tänker, får jag göra en
övning? Kör på,
så här, du. Håll huvudet på sne nu. Ja. Och så vänder ni till den bredvid och så säger du är duktig. Varsågod där. Du är duktig. Ja. Nej, men du blir lite så här, tack. Eller hur? Tack så mycket. Och då tänker jag att ni istället kan köra, att ni har huvudet rakt, pekar med hela handen och så sänker ni huvudet lite lätt i botten, alltså i slutet av meningen, för då blir det påstående att det här är viktigt. Så ska ni inte säga, utan ni ska säga du är kompetent. Varsågoda, vänta till grannen och gör det nu. Mm. Och det är så skönt att se reaktionen bara till er där liksom. Du sa du är kompetent och du där började, ja det är han nog. Liksom. Jag vet inte vad du pratar om. Men jag tycker det är kul att visa kraften i kommunikation genom att bara göra den här lilla övningen. Tänk er en hel arbetsdag. Vi pratar om att vi går till jobbet och vi ska leverera resultat och man har personalansvar. Men vi pratar inte om arbetskraften i den benämningen som det borde pratas om. Nämligen arbetskraftens valuta är ju energi. Eller hur? Och då borde man ju ta reda på vad är det som ger och tar energi på jobbet. Sen personalansvarig är ju också en energiansvarig. Ska vi ha öppna landskap om en tredjedel av Sveriges befolkning är introverta? Kanske borde ha lite bås här och där. Vi kan inte bara ha bås, stackars alla extroverta och ambiverta. Så, och vad är det jag säger? Hur reagerar folk? Tog det här energi som jag i och med min diagnos kan vara väldigt rak. Och då får jag ju ibland se, oj, hur landade det här? Och då kan ju folk säga, nej men det kändes inte så bra. Nej men gud, förlåt. Det här var det jag menade. Så att man vågar vara en liten hobby-retorik-expert som analyserar hur folk tar saker och tar ansvar.
Vad bra. Kanske testa lite nya sätt, läste jag in här. Att man kanske faktiskt kan prova. Det var ju jättekul att se här när ni började peka med hela handen och sänkte. Det tror jag att jag ska testa. Men
man kan göra det som ett socialt experiment. Ja. Man kan ju pranka, det är kul. Och så här, om någon kompis har gjort mat, så här, värsta kan man vara duktig. Och se hur trevlig middagen blir där. Men det är roligt om de har humor. Det.
Ja. Det. Och jag bara tänker så här, du som är så duktig på det här nu.
Ja, det är helt okej. Okay. Jag älskar alla komplimanger.
Ja, vad härligt. Ja. Nej, men tänk att vara då din kompis eller din man. Mm. Använder du själv din retorikkunskap på ett sätt som gör att du liksom utnyttjar den?
Nej, jag tror inte jag kan det. Alltså när jag jobbar, då jobbar jag ju. Men jag analyserar inte folk. Jag är inte så mycket i den klassiska retoriken. Då är det så här, ska stå axelbrett, luta dig lätt framåt och tala från diafragman. Alltså nej, du ska vara dig själv, alla andra är upptagna. Och jag tycker det är så fint att se folk som är autentiska. Det som kan störa mig, det är de här professionella pinnarna i röven. Såg du dem nu?
Vilka är de då?
Nej, men det är ju så här... Okej, nu ska jag försöka agera här. Mm. Jag heter Elaine Eksvärd och jag är retoriker. Jag tycker det är roligt att ni är här.
Nej, men gud vad roligt, du låter ju som
Nej,
en
men
robot.
Det är verkligen creepy creature. Ah. Det är, du är ju inte en människa, du är ju en AI som har liksom AI, jag vet inte vilken nivå de är på nu. Så att det är, man träffar en professionell robot. Och det är därför jag kan tycka det är lite svårt med mingel och ibland mässor. För vi frågar, här är ju syftet att man liksom ska nätverka och så. Men jag vill helst bara fråga, inte vad folk jobbar med eller så, utan är du lycklig? Alltså, mår du bra? Vad tänker du på? Är du också rädd för döden? Men då blir jag den här, de bara, okej, okay, hejdå. Men jag tror att det är, vi är någon social maskerad och innerst inne så vill vi bara mötas. Jag är mörkrädd. Men jag vet inte vad jag ska tillföra den här mässan.
Nej.
Ja, men det är väl... Nej, jag tycker man kan börja där och sen så kan man komma till titlar och... Nej, varför brinner du? Vad var det som gjorde att du ville börja jobba med det du jobbar med? Vad ville du... Vad var din dröm om att bli när du var liten och vad blev du? Att det blir en liten transportsträcka där man får vara personlig först, professionell sen. Jag tror det blir riktiga, autentiska möten.
Ja, jag håller med. Men det vore väldigt roligt om folk här nu gick ut på mässan efter det här och började fråga folk om de är lyckliga eller så här. Jag tycker det vore väldigt spännande.
Är du lycklig med ditt jobb? Ja, nej. Man måste ju också budgetera för att orka höra svaret.
Ja.
Det kan ju bli en liksom så här, nej, jag tänker på döden. Okej. I alla fall en liten grad av intensitet.
Ja, jag fattar. Jättebra. Mm. Och skönt att höra att du inte utnyttjar din kompetens i liksom dina privata relationer på det sättet. Jag har tänkt lite på hur blir det att vara i ett äktenskap och bråka med en retorikexpert. Så har jag ibland tänkt. Men vi kan släppa den.
Nej, det är en jättekul fråga. Den var ju personlig.
Ja. Ja, du får gärna utveckla den om du vill.
Men det är många som säger stackars Gustav som inte känner oss som par. Men nej, han är ju blivit drillad i 15 år. Så att det går bra.
Ja, vilken tur.
Jag försöker tänka, det är väl mer att jag försöker ge någon feedback att han kan använda mer superlativ när han ser mig. Det hade varit kul. Alltså allt är så bra. Jag skulle vilja höra liksom sexbomb. Det.
Ja.
Alltså det hade varit kul.
Ja,
så det, jag tror att det är ganska vanliga, vad heter det, relationsgrejer.
Man måste inte vara retorikexpert för att vilja ha mer av det i sin relation. Det kan jag
nej,
i alla fall
jag kan säga att sannolikheten minskar att man har superlativ, tror jag, om man är ingenjör. Det är bara en fördom, men det.
Jag delar den, jag kan bekräfta den. Jag är också gift med en ingenjör. Ja. Hittills så stämmer det empiriska stödet.
Ja, jag lärde Gustav att säga jätteframför bra, jätteframför mycket.
Ah, okay. Ja, härligt. Vi släpper honom och ingenjörer ett tag då.
Mm.
Och så tänker jag, du pratar om kommunikationskraft som ett verktyg på arbetsplatser.
Ja.
Och också energi som valuta egentligen för arbetskraft.
Mm.
Men du pratar också en del om tidstjuvar på jobbet och sådär. Vilka är de och hur hanterar man dem?
Ja, just det. De här som kan så här, har du en minut?
Ja, typ. Eller? Så. Ja, exakt.
Vi pratade lite om det innan.
Vi pratade lite om att man har mött några sådana i sitt liv. Har du 5 minuter?
Har du 5 minuter?
Har du 5 minuter?
Ja. Det där är så här en mikroversion av, ska vi ses för ett förutsättningslöst möte? Nej. Nej, det ska vi inte. För att det har jag, det där är farligt. Man behöver få veta vad intentionen är. Jag har gått på ett förutsättningslöst möte och det var ju för väldigt många år sedan. Och det blev ett litet mikrotrauma för mig. Jag hade precis träffat Gustav och vi var i stabilt förhållande. Och så käkade jag lunch med den här snubben som hade sett mig på någon föreläsning. Och han bara, så träffar du någon då? Jag bara, ja. Är vi på en dejt? Liksom. Han bara, jag tänkte det. Jag bara, du sa förutsättningslöst möte. Så där, men man vill ju inte vara dryg, utan jag träffar gärna dig, men då tycker jag det vore kul om vi hade en intention. Är det någonting jag kan hjälpa dig med? Är det, så att man vaskar fram det och jag får chans att bedöma om jag har tid. Så har du 5 minuter? Det kan, är man i en maktposition, då kan det skapa förväntansångest hos medarbetaren. Jag tycker inte att man ska kuppa anställas tid och känslor, kidnappare på det sättet. Så.
Nej, jag håller med. Men hur ska man hantera dem då? De kommer ju de där, har du 5 minuter?
Har du 5 minuter? Då skulle jag nog säga, vet du, jag har jättemycket på mitt bord. Vad gäller det? Så. Och om den personen säger, jag har panik och bla bla bla. Och då får man säga så här, gud det här, jag vill verkligen hjälpa dig. Men jag kan inte just nu. Jag vill, men jag kan inte. Mm. Men man måste återigen respektera sin egen energi så att man inte är, jag vill bli omtyckt. Jo, men viset du betalar är att din omgivning känner sig mindre omtyckta av dig för du inte har full energi när du kommer hem. Så där, det är viktigt att kunna dra. Jag vill, men jag kan inte just nu.
Nej, jättebra.
Ja.
Eller parkera till ett senare tillfälle då man kanske har en lucka.
Ja,
så att
man har det.
Sin tid. Mm, ja, precis. Om man har det. Och om man verkligen genuint vill. Apropå att vara autentisk.
Jag kan, men jag vill inte.
Exakt.
Den var ju hemskt. Ja. Nej, men det tror jag. Kan vi snacka i eftermiddag eller så?
Mm, ja, men det är bra. Finns det andra typiska tidstjuvar som du möter när du är ute och jobbar med olika företag?
Nej, men mer energitjuvar.
Ja.
Men tidstjuvar. Har ni några exempel på tidstjuvar? Hur många som helst. Ja, agendakidnapparen. Man har en agenda. Möteskultur är ju viktigt. Och så bara, ah, nej men gud, vi är klara nu. 20 minuter före utsatt tid. Och så är det någon jävel som bara, ah, men då vill jag passa på. Då borde man ha en skylt i mötet så tror jag, passa inte på.
Nej.
Har man skyltar med uppmaningar, då är det 42% ökad sannolikhet att vi når målet. Så om man till exempel vill börja träna, då ska man ha en skylt där det står, jag gillar att träna. Det påverkar oss neurologiskt. Här kommer nörden i mig. Så man borde ha uppmaningar, inte de här jävla slitna, din mamma jobbar inte här. Utan mer vi har effektiva möten på 45 minuter. Eller passa inte på. Det är jättemycket skyltar på att snacka snyggt.
Ja, men alltså, man skulle vilja komma in där, känner
jag.
Ja,
det är nästan Las Vegas. Alltså, nu hör jag, de håller nästan på att stoppa mig. Jag får tillåtelse. Det blir lite sekteristiskt när det står retorik, relationer och sen så står det vi hjälper varandra att växa och sånt där. Men så behöver vi balansera det. Så på toaletten vill jag att det ska stå shit happens. Inte det ganska... Det behöver vara lite mänskligt också.
Men, och humor, det älskar jag.
Ja,
det är kul. Så kul.
Ja.
Nej, men gud vad roligt. Kan vi inte få ta ett studiebesök hos er någon gång och bara se
hur
det ser ut?
Jo, ja. Tegnérlunden 3. Vi bjuder på kaffe.
Perfekt, alla är välkomna, säger jag.
Vi ser Las Vegas-kontoret.
Ja, men gud vad roligt. Okej, jag snöade in på tidstjuvar och du gav ju superbra exempel på det. Men du själv pratar ju en hel del om energitjuvar. Det är ju faktiskt något annat. Vad är det?
Ja, men det är... Gud, jag är trött att prata om det. Det är ju sådana som klagomurarna som säger det här kommer aldrig gå. Vet, det här har vi försökt förut.
Ja.
Det kommer aldrig funka. Jag har jobbat här, du vet, väldigt länge. Hur gammal är du? Och det är inte alltid äldre personer. Absolut inte. Utan det här är ingen äldre generation. Utan jag tror att om vi går till det autentiska igen så tror jag att det är folk som är trygghetsnarkomaner och egentligen är rädda för förändring. Så jag tycker inte man ska sänka dem utan möta den jobbiga känslan. Bara, känns det jobbigt? Jag förstår det. Men så här är det sättet vi behöver jobba på. Mm. Och göra dem medvetna på att de kan ta att det tar lite energi när de... Ja. Så det här kommer aldrig gå folket.
Nej. Nej, men de är faktiskt hemska.
Ja.
Jag tycker de eller de som ältar. Alltså jag får nästan panik över de här som tar en loop till och så en loop till. Så, men gud, vi pratade väl om det här alldeles nyss, kan jag ofta känna. Och så kör de tre loopar till. Nej, kör på.
Jag tror att de identifierar sig med sin klagan. Som vissa, du vet, hur är läget? Jo då, jämna plågor. De är jämna plågor, fast i en uppdaterad version. Som inte alls är en kul uppdatering. Och det är det. De identifierar sig med att klaga. Och man säger, men du kan göra så här och så här. Och de säger, fast du vet, det är svårt. Och det är, jag tror bara inte att man ska lägga tid eller energi på dem. Såvida inte man är nära dem. Och då tycker jag att man ska säga det. Vet du, jag tror inte att du menar någonting. Men ofta... När jag berättar någonting så berättar du alla risker. Eller hur jobbigt det kommer bli.
Ja, problemorienterade. Eller de som identifierar precis alla problem som skulle kunna uppstå.
Fast det gör också ingenjörer.
Ja.
Men det får man inte alla ingenjörer. Men det är oftast de som är i den kommunikationsstilen. För jag har fått backa där med min man. Han kan säga, jag har den här igen. Han bara, har du tänkt på de här 7 potentiella fallgroparna? Han tänker inte på fallgroparna utan tänker att det han säger blir liksom broar över fallgroparna. Så det är hans sätt att visa engagemang.
Mm.
Och då har jag varit liksom kränkt honom och sagt, du är så negativ. Medan det egentligen är att han vill rädda mig från fallgroparna. Ah. Så det är viktigt att man har respekt för att vi kommunicerar olika. Men han har lärt sig att säga, gud vad hemskt, nu, han är ju med en retorikexpert, stackars Gustav. Och säga, vilken bra idé, alltså bara den först. Och sen kan det komma de här bryggorna.
Ja.
Så det behöver man ha respekt för att alla pratar inte som en själv.
Nej, det är verkligen sant. Och vi ska ju inte fortsätta på att kategorisera ingenjörer. Men jag kan ju inte låta bli ändå eftersom jag är gift med en.
Ja.
Så jag känner igen så mycket av det du beskriver. Så att hemma hos oss har vi liksom bestämt oss för att okej, är du redo att höra vad jag ser för risker?
Ja.
Kan han säga. För han är väldigt mycket för risk och jag är lite... riskbenägen kanske.
Men precis. Och då är redo så länge du också pratar om chanserna.
Ja, men precis.
Jag är Men ja,
ibland är man inte redo. Ibland vill man bara bubbla ur sig någonting härligt. Och då vill man inte att någon står där och sticker hål på varenda ballong.
Nej, så nej, men det är precis.
Medskick då till
Men det
Mattias.
Man kan göra som en disposition, man kan, en mötesdisposition man kan ha för att förekomma de här klagomurarna. Det är att man faktiskt säger i ett förändringsarbete att ja, men nu kommer det här hända. Nu tar vi 10 minuter och bara öser ut oss vad vi tycker om den här skiten. Inte den här skiten, det får inte man säga. Men om ni tycker någonting negativt. 10 minuter, så varsågoda. Och sen är det den situationen vi har, då går vi vidare. Då gör vi som kungen och vänder blad. Ja, men för vi har ingen val. Vi kommer inte ge någonting annat, så schemalägg klagomurstid. Det tycker jag är så att det är en tidsbegränsning. Och så om någon fortsätter bara, sorry, det var då. Nu är vi på den här punkten.
Gud vad bra. Ta noteringar. Schemalägg klagotid, tänker jag.
Bara inte de blir kräkt av det. Men att man kanske kan kalla sig missnöje, oro. Så att vi får vädra det.
Men, ja, men vet du, då kan jag dela med mig av ett tips som vi gjorde en gång när jag jobbade som HR-chef på ett företag. Så skulle vi genomföra en förändring som inte folk tyckte var så jättepositiva. Om det sitter någon HR-människa här så vet ni att det har ni gjort och det får man göra som HR. Men då valde vi att ta fram hattar, alltså fysiska hattar i olika färger. Du kanske känner igen det. Men då sa jag så här, nu tar vi på oss den svarta hatten och nu bara ös vi på alla risker, allt som är negativt, alla utmaningar och allt som kan gå åt pipsvängen. Nu tar vi den svarta hatten och så gjorde vi det en viss tid. Och sen så tog vi och satte av oss den hatten och tog på den blåa hatten. Och så fick vi ösa ur oss alla möjligheter. Vad skulle kunna gå bra? Och vad tjänar vi på att göra så här? Och bara ösa på allt det positiva. Och så slutade vi med det. Vilket gjorde att de som hade behov av att få ur sig det här jobbiga, de kände sig lite lyssnade på. Och sen så fick vi ändå gå därifrån med en positiv och lite härligare känsla.
Det hade vill jag se då, de här buttra med den glada hatten.
Ja, det krävdes lite.
Då ville man ju vara så där extrovert. Du har inte sagt något. Det hade varit på som fan.
Ja, nej, men det får man göra. Nu får alla bidra.
Nu får man lägga ditt här.
Ja.
Det får inte vara Ove Sundberg i Solsidan och komma med salta pinnar, utan det är liksom...
Ja, bring it on. Ja. Nej, men det var faktiskt väldigt bra. Men du... Om man nu är en chef och ledare och så vill man förändra sin kommunikationsstil, så antar jag att man behöver bli lite medveten om det. Men hur skapar man en medvetenhet om sin egen kommunikativa förmåga, så att säga? Vad tänker du?
Man frågar sina medarbetare.
Okay.
Det är, och nu biter jag mig själv i svansen. Jag driver ju en retorikbyrå och har ledarskapsprogrammet. Men det jag säger till ledarna är jättebra att ni kommer hit och HR också. Men det ni faktiskt kan göra är att fråga era medarbetare. Vad är det jag gör som tar energi från dig? Vad är det som ger energi och vad kan jag göra ytterligare för att du ska få mer energi? Så att man, när man är en energiförvaltare och personalansvarig, att man då är själv, alltså att man är medveten om att jag kan omedvetet ta energi. Och jag fick ju svaret att jag är en tidstjuv.
Jaha.
Ingen aning om det. Jag ringer upp och bara, tjena, så tror jag bara att de är glada att jag ringer. Och så babblar jag på en timme, berättar Rebecka för mig. Och så har jag förlorat en jobbtid. Jag bara, va? Så att, vad ska jag säga då? Så hon, du får jättegärna fråga, har du tid? Jag bara, gör inte jag det? Hon bara, nej. Nu är jag notorisk.
Så du ska säga, har du 5 minuter?
Nej, det gör jag inte. Jag säger, har du tid?
Har du tid? Ja, men det är bra.
Och ibland säger jag 10 minuter, men då måste jag kolla. Mm. Så att det tycker jag är... Fråga dina medarbetare vad de kan... De ger ju olika perspektiv och ibland samma. Då kan det vara en blind fläck.
Ja, nej, men det är ju bra. Mm. Och jag hörde någon som sa att står man inte ut att se på sig själv på en videofilm eller lyssna på sig själv, vilket jag har jättesvårt för, då ska man ju inte förvänta sig att andra vill lyssna eller se på en själv.
Jo,
jaha, ska
det är skillnad. Så får du inte tänka. Då hade ingen orkat det där, kolla på den där videon. Nej. Det är ju fruktansvärt.
Nej, det kommer vi inte göra.
Nej,
vad skönt.
Utan titta på hur glada nyllan du har omkring dig när du pratar istället. Så tänker du, ja, men det är, nu vill de lyssna. Det som är fascinerande, det är de som bara orerar och inte känner in. Lyssna folk. Liksom. Eller kolla på klockan. Man ska hela tiden, jag tänker till exempel föreläsa. Läsa ingår ju i ordet. Läs av publiken. Det är jätteviktigt.
Men vad är det som gör att vissa är så bra på det? Om man pratar nu ledarskap eller hålla presentationer. Vissa är ju så duktiga på att bara fånga en publik direkt. Eller fånga ett mötesrum om det nu är ett ledarskap istället.
Mm.
Vad är det som gör att vissa bara har det? Och kan man komma dit om man inte är där från början?
Ja, och nu kommer jag med en klyscha som jag alltid säger. Kommunikation är en muskel, få föds med sexpack. Min första föreläsning gick åt helvete. Men så var det en göteborgare som kom fram till mig och sa, nu ska du inte tänka att du är värdelös. Jag bara, nej, tack. Utan du ska tänka hur du kan göra om det här och göra det 10 gånger bättre när du kommer till Göteborg. Och då fick jag liksom distans. Jag tänkte, okej, jag gör om och gör 10 gånger bättre. Det är en träningssak. Så det som gör att folk kan fånga ett rum, det tror jag att de inte är så uppfångande i sig själva, utan de är med rummet. Att det är de som är bra på att samtala, det är de som har ett samtal och inte håller ett tal. Det är att det är att man pratar här som att man hade pratat med en kompis och inte blir en talare eller presentatör. Så att det är de här autentiska människorna.
Det är helt underbart att du slår ju på någon slags SL-röst så fort du tar det. Eller hur? Vi säger så här, nästa Fruängen.
Nästa Fruängen.
Ja.
Men min kusin var hallåa på TV4.
Ja.
Men om ni kommer ihåg hallåarna där. Lisette Rådström. Nej, jag låter inte som henne.
Jo, henne
är
det. Ja.
Jag ser jätteglad ut. Ja. Jag älskar min kusin.
Ja.
Men hon är liksom högst upp i hierarkin och jag är lilla gumman. Inte av henne.
Nej.
Men apropå alliansen, när vi har släktträffar, då är ingen som lyssnar på mig. Och då allierar jag mig med Lisette, och hon har sin röst. Och då brukar jag alltid säga det. Lisette, kan inte du bara lika in att jag får komma in? Och så börjar jag prata och ingen lyssnar. Och Lisette, hon är underbar. Hon bara, just fan. Så bara, nu lyssnar vi på Elaine. Och alla bara, tjuff. Liksom, det är nog lite...
Men det låter ju nästan som att det krävs att man lägger ner rösten då lite i magen.
Jag har ingen aning om
Nej.
Vad jag gör.
Nej.
Men jag tror inte jag hade haft många vänner om jag... Eller hade jag det? Nej. Fattar att prata så på en dejt. Jag heter Elaine. Ja. Nej men gud, det är fruktansvärt.
Ja, lite faktiskt.
Eller?
Lite awkward, men ja, kanske ändå inte. Du, vi ska ju alldeles strax ta och avrunda. Tyvärr, jag hade ju kunnat sitta här länge om det inte vore för att det har varit väldigt varmt av de här.
Ja,
men det finns så mycket som du har att dela med dig av. Vill du skicka med en sista sådär tips till dem nu som ska gå ut och försöka levla upp sitt kommunikativa ledarskap?
Ja, alltså dels så skulle jag vilja tänka på, det är så mycket jag vill ge. Tack först och främst för att ni är här och ger av er tid. Jag skulle gå tillbaka till när ni var barn. Och ni skulle gå till skola, förskola, dagis, sätter det på min tid. Och man funderar på, i hallen där när man skulle iväg, var det så att ens föräldrar gav eller tog energi? För hur dagen startade där gjorde ju en stark. Antingen att man kunde prestera mer i skolan eller mindre. Man hade liksom den här självkänslan mot mobbare eller inte. Och det tycker jag vi behöver tänka på. Jag råkade ju stjäla energi från min son Matteo. Och bara, kom igen nu, sätt på dig skolan. Jag ska till Göteborg och så vidare. Och han presterade dåligt på skolan och hade det jobbigt. Jag frågade honom, hur går det? Hur gick det på provet? Vi frågar folk hur det går, men man borde fråga hur mår du först, hur går det sen? Det är jätteviktigt att också tänka på den här hallen, att det vi säger till våra medarbetare, det blir den där, det gör att de kan prestera mer, bättre eller sämre beroende på vad du säger. Så jag tycker att man ska investera i sina ord och ge folk energi. Och också tänka på att den där hallen ska inte vara stressig för er som har barn. Utan det ska vara en kraftverk, en laddningsstation. Det tycker jag är otroligt viktigt. Så tänk bara på sjukhus här. Man ska bli opererad så har någon tagit energi från den där kirurgen. Alltså det är... Kommunikation är inte mjuka värden. Det är konkreta konsekvenser. Och det behöver vi verkligen tänka på. Så jag tror att vi ska ta ansvar. Ja, och sista, fundera på... Har jag råd att träffa den här människan? Vissa saker är kostnader, men vissa relationer det är investeringar. Håll kvar investeringarna och var rädd om er energi och respektera andras. Det blir mitt medskick. Ja, och var dig själv, alla andra upptagna. Det är liksom personlig först, professionell sen.
Så bra. Så himla bra, många bra tips och tricks. Och jag tar med mig det. Och jag kan också varmt rekommendera både att läsa din fantastiska bok. Du har skrivit flera. De är, jag har läst två av dem. De är fantastiska. Men innan vi bara släpper iväg dig. Jag vet att vi drar över tiden och så. Men vi är ju nyfikna på vad du ska göra härnäst. Vad är aktuellt för dig just nu?
Det som är aktuellt är att min man...
Härligt.
Klockan 7 imorgon ska han åka till Kanarierna själv. Jag var i Indien själv. Jag bara, du får åka sen. Ja. Så nu blir jag gräsänka i en vecka med 203 barn. Men sen när jag kommer tillbaka så kommer jag hålla i ledarskapsprogrammet som är HR-ansvariga och personalansvariga som går tillsammans här i Stockholm. Så då är det 15 vanliga samtalsutmaningar som man har som HR- och personalansvariga. Jag ska försöka lära HR-ansvariga att sluta vara ledarvikarie. När någon säger, det där får HR ta, nej. Då är du ledarvikarie. Och lära personalansvariga att det är där du tycker HR får ta. Det är sånt du ska besitta. Det ska du ha, bli en kommunikativ ledare. Så det ska bli väldigt roligt att göra det.
Vad kul. Kommer de från samma företag då? För när du säger personalansvarig, då menar du en chef eller ledare och en HR-ansvarig.
Ja.
Kommer de från samma företag allihopa?
Ja, eller? Ibland kommer de själva. Men jag rekommenderar ju, man får lite rabatt om man kommer tillsammans. För det är svårt att komma som ensam frälst. Och är det bara HR som kommer och kommer tillbaka, det är ju, då blir, man får inte samma tyngd. Så där kan jag vara lite bad cop. Och om personalansvarig säger så här, ja, Vi kan prata om de här mjuka frågorna och säga nej, det är inte mjuka frågor, det är kommersiella frågor. Så det är kul att stärka HR, men också ledare.
Jättebra. Tusen tack för att du kom hit och att dela med dig av både...
Fan, vad tråkigt det känns att sluta med försäljning. Det vill inte jag. Adda mig på LinkedIn, vet jag, så kan vi, om ni har några frågor.
Ska vi avrunda på ett annat sätt? Vi
får... Ja, det blir... Jag tycker inte om det.
Nej, okej.
Okay. Det är bra.
Jag känner att jag har inte liksom briljerat här nu.
För
jag gav ju dig ett intro som du inte tyckte om när jag lyfte dig. Och sen så gav jag dig en avslutning nu som inte heller...
Nej, det är ingen fara. Jag behöver vara utanför mina komfortzoner. Ja, det är utsatt jag kunde för hela tiden.
Nu tog jag dig dit då,
ja, helt enkelt. Ja, det var jättebra. Men jag är kvar en liten stund. Du får jättegärna komma fram, säga hej och säga, jag bits inte. Eller? Jag bits inte. Och har ni några utmaningar så är det bara, kom och säg hej. Jag kommer gå runt och ta lite godis sen. Tack så mycket.
Tusen tack, Elaine.
Tack snälla.